Hej och välkomna till podden Apans anatomi. Dagens avsnitt så har jag tänkt att vi ska prata om judisk vänster, om det finns en judisk vänster. Och anledningen är ju delvis förstås pågående kriget i Israels bombningar av Gaza. Men för mig var det en ingång i en värld som inte jag har haft så mycket koll på, att jag började läsa Jewish Current, lyssna på podcasten On The Nose och läst Naomi Kleins bok Doppelganger, som, och känt att men det här är liksom en värld som jag har rätt lite koll på. Och jag tänker lite, det finns oss de här franska poststrukturalisterna Deleuze och Guattari, så finns ett begrepp som heter cramped spaces, alltså trängda utrymmen, de som tvingas tänka i trängda positioner. Och då använder de så att det finns liksom det här begreppet majoritet och det finns begreppet minoritet, men de försöker hitta liksom ett annat begrepp som är minoritär, som de pratar om, som inte är att majoriteten är norm och har alla rättigheter och så finns det en minoritet som definieras utifrån det, utan snarare de som befinner sig i trängda utrymmen, i allt från queera rum eller olika proletära motoffentligheter som ändå har liksom större anspråk än att bara representera en minoritet. Och jag tänker med så här, judisk vänster på det sättet, att det är en strömning som idag har en minoritetsposition inom, vad man ska säga, de judiska communityn, den judiska gemenskapen, men som ändå har liksom ett stort universellt anspråk, inte bara för judar utan för hela vänsterdiskussionen, och att det är något relevant där. Och nu, efter den här långa inledningen, så tänker jag då, jag har bjudit in tre vänner, tre som har skrivit en debattartikel tillsammans. Ni kan ju presentera er själva. Vi har Isak, Hanna och David här, om vi tar i den ordningen.
Ja, tack så mycket. Jag heter då Isak och jag är medlem i församlingen här, judiska församlingen, stammis i Stora synagogan, och har varit ganska närvarande även i jiddischföreningslivet här i Stockholm. Jag har också haft lite olika typer av engagemang inom Stockholms LS av SAC.
Och Brand, vi gör ju Brand ihop.
Och Brand också, precis. Jaha, ja. Ja, jag sköter ekonomin där.
Och Hanna?
Ja, tack. Jag är poet och författare, kan jag säga. Och också medlem i församlingen, tidigare anställd av församlingen, för att jobba med kulturprogram för unga. Och har varit ganska delaktig i mycket av församlingens kulturella program på olika sätt. Även när jag inte jobbade där.
Du har varit aktiv också kring queera frågor och så, eller?
Jo, aktiv. Jag är queer. Nej, men det ja, alltså jag vet inte riktigt vad som menas med aktiv, men jag ska vara helt ärlig. Det har jag väl varit. Det skriver liksom i mitt liv och mitt skrivande på något sätt. Jag har liksom inte varit organiserad. Jag skulle inte säga att jag har liksom varit aktivist på något sätt, som jag ser mig själv i mitt liv liksom. Men jag tänker att i min poesi är väl där jag kommer liksom närmast, där jag, och där jag pratar om, ja, det är väl mitt sätt att prata om de sakerna, tidigare i alla fall.
Och David, vi har varit med i Allt åt alla, båda två.
Ja, precis. Jag är för närvarande med i Allt åt alla, SAC och Judar för israelisk-palestinsk fred. Jag har väl varit aktiv på något sätt sedan 2006, men för närvarande är jag i de tre. Jag är också med i judiska församlingen. Men jag är inte alls lika mycket av en stammis som vare sig Hanna eller Isak. Går väl max en gång i månaden. Men.
Hur länge har ni tre känt varandra?
Jag lärde känna Isak, det var första gången vi träffades, när jag höll i en poesikurs på Paideia, som är en judisk folkhögskola här. Eller hur, det var första gången vi
ja, precis.
Träffades.
Det var,
liksom. Mm.
Det var första gången.
Och sen, det var väl när vi fick barn ungefär samtidigt som vi började umgås mer. Och sen lärde jag känna David genom dig.
Ja, vi började snacka på medlemsmöten på Stockholms LS för att vi var de som täckte huvudet, tror jag. Och kände väl igen varandra på det sättet.
Nu har varit aktiva i olika delar av SAC, så vi har nästan bara setts på medlemsmötena i LS. Så det har handlat om när styrelsen varit olika aktiv, det har blivit medlemsmötena oftare.
Men det är också så att vi läser en bokcirkel ihop. Just nu läser vi Revolutionary Yiddish Land.
Den anknyter ganska bra till vad den här podden kommer att handla om. I och med att den handlar om judisk vänsterorganisering 1870-tal-ish till 1970-tal.
Ja, ungefär. Ja.
Ja.
Hur kom det sig att ni började skriva den här debattartikeln ihop då? För att ni hade en debattartikel som var efter 7 oktober, efter Hamas terrordåd, och sen kom bombningen av Gaza, och ni skrev en debattartikel som var i stort sett inte i vårt namn. Att det här ska, får inte ske i vårt namn. Och kan du bara säga något om hur den diskussionen kom igång? För den var kollektivt skriven också. Ni var noga att påpeka innan här att det inte är ett upprop där någon skrev och sen skrev bara en massa personer under.
Till att börja med så kan man säga att vi är inte ens halva gruppen här. Så vi kan redogöra för våra perspektiv i alla fall. När alla de här händelserna började så uppstod en hel del chattar. Och vi träffades på Cyklopen vid något tillfälle och sammanförde de här chattarna. Och började diskutera hur vi kunde organisera kring det här. Sedan dök det upp några upprop, men vi var liksom inte helt nöjda med allting i hur de var formulerade och ville försöka skriva något gemensamt.
Jag minns det också så att jag insåg att ingen av de här andra texterna kanske kommer vara precis det som vi vill, därför att de är skrivna av andra människor, och det kändes som att vi gick från att typ sitta och vara så här, jag tycker att det här är bra, att det här uppropet finns, jag hade önskat att de hade haft mer det här, eller jag hade önskat att den var lite mer så, och sen typ bara gå från det till att vara så här, men hallå, ska vi inte bara skriva en vi då, när vi ändå har den här gruppen.
Det jag tyckte var framförallt viktigt att vi skulle skriva en text var också att de två andra, eller det fanns ju flera, men de två som spelades mest, hade ett väldigt sekulärt perspektiv, var väldigt så kulturell judendom som var utgångspunkten för deras engagemang. Medan vi ändå hade ingången att vi alla på olika sätt var engagerade i församlingen.
Mm, just det.
Och det har jag länge upplevt som ett problem, att högerjudar kan framställa det som att det är tecken på brist på koppling till det judiska livet, just att det. Man är kritisk till Israel. Att det är bara för att du inte är tillräckligt judisk.
Det är väldigt lätt att avfärda.
Mm.
Vi vet inte ens vilka de här är. Typ. Mm. Vi har aldrig sett de här namnen i mitt liv ungefär.
Mm.
Och vad var det som kom fram i den här diskussionen då?
Jag skulle säga att det var några saker som var viktiga för oss att kunna formulera, uppfattade jag det som. Och dels så handlade det om att både att benämna det som skedde den 7 oktober för vad det är och hur grovt det var. Men också att inte bara fastna där, utan också att kunna prata om kontexten och kunna prata om den enorma asymmetri som har funnits i området och det enorma våld som har funnits länge och kunna kontextualisera det.
Jag upplever också att skapa en del ångest i gruppen, att vi försökte bolla de olika sakerna. För det var många som var rädda för vilka reaktioner de skulle kunna få. Många olika formuleringar som fanns i grundtexten som inte finns med nu. För den första versionen var mycket mer kritisk mot församlingen, minns jag, till exempel. Men det var många som inte kunde stå bakom den då.
Så det här med att tala till flera parter, det handlade ju dels om att det fanns kritik att rikta åt många håll. Men att det också handlade om en tanke om att genom att prata som vi gjorde om händelsen den 7 oktober och framföra den kritik vi hade kring hur det har setts inom delar av rörelsen, så hoppades vi att det skulle finnas någonting för judiska läsare att bottna i. Och på samma sätt genom att kritisera mer pro-israeliska krafter, så hoppades vi att det också skulle finnas någonting för pro-palestinska och vänsterläsare att bottna i. Så jag tror att det också fanns en intention om att försöka skriva någon text som kanske kunde inte bara vara en ren partsinlaga utan kunde vara någonting att samlas och enas kring kanske. Mm.
Jag blir läst och hörd och förstådd av så många som möjligt på något sätt. Alltså det blev ju det. Det känns som att det var mycket det vi försökte göra. Vilket också gjorde att vi gjorde typ texten på något sätt lite grann hela tiden snällare och snällare och snällare.
Och ändå väckte den reaktioner.
Precis. Det var ju verkligen det som att man läste, jag läste om den sen efter liksom allt. Men efter liksom den shitstormen som det blev så läste jag om den texten och var som att jag bara... Om det här, alltså.
Alltså, jag var ju på riktigt på att dra mig ur vid ett tillfälle för att den var för snäll. Det var ju på riktigt en grej, liksom, att det var en dragkamp mellan två av oss i gruppen. En som ville vara snällare och jag som inte ville vara lika snäll.
Ja. Och sen i efterhand så är det som att man bara, alltså, jag förstår ju alltså, varför det är läskigt att skriva. Alltså, jag tyckte det också, liksom. Men jag kände väl ungefär som att, det som jag tror att jag tänker kanske fattade var att vi kan göra den här hur snäll som helst och det spelar ingen roll hur vi formulerar det här. Typ folk kommer att reagera. Och då framförallt kanske folk från liksom judiska community. Och nu efterhand så är det som att bara, det hade liksom inte, det känns som att det hade kunnat vara exakt samma reaktion om den hade varit mycket mindre snäll. De läste den ju ändå som en helt annan text, upplever jag.
Ja, kollar man på kommentarerna så kändes det ofta som att då har jag ju bara följt diskussionen i vissa inom judiska Facebookgrupper. Men där så fick jag ofta känslan av att de läste den som att allt kritiskt som har skrivit i hela artikeln, det här läste de som att det var riktat till dem personligen. Alltså även när vi kritiserade högerpolitiker.
Så tog de åt sig.
Men jag kan ju säga att jag kände ibland så här, det är en text som är alldeles för kritisk mot församlingen och så här. Men så var det som att jag frammanade bilden av det här minnet när Ulf Kristersson, den här liksom rassen, jag vet inte om man får säga det i podden, han står på bimman i synagogan och som inbjuden talade och pratade om att Sverige ska vara lojala med Israel. Mm. Och man vet hur länge han har drömt om att få gå ut och säga det här. Och att det inte har någonting med 7 oktober att göra. Och den bilden fick mig ändå liksom att hålla fast vid texten.
Fick ni andra reaktioner internt? Har det skapat någon större kontakt kring... Alltså vänsterjudar som har kontaktat er eller folk med vänsterpositioner eller så?
Jag vet inte hur mycket av det som är kopplat direkt till vår text. Men det känns som att efter att de här, det var ju flera texter som skrevs. Efter det så var det som att det verkligen växte fram någon typ av mycel av olika gruppchattar. Där man liksom både har haft en typ av intern diskussion och att man också har organiserat deltagande på demonstrationer och sånt här. Så det känns som att det har ändå gått in i ett nytt steg.
Det kom ju ett motupprop. Där kan vi tala om upprop snarare än debattartikel kanske. Mm. För när jag började prata med er, då hade jag liksom läst den här deras Google-dokument där de började liksom satt och skrev på den här texten. Och det som slog mig var ju... Det är så för några år sedan med Centrum för marxistiska samhällsstudier när jag jobbade som sekreterare där. Då fixade vi en kväll på tribunalen som handlade om dårarnas socialism, om vänstern och antisemitismen. Där vi diskuterade i olika vinklar. Och det var olika vänsterperspektiv men det blev ändå en väldigt så här infekterad debatt. Och det var första gången jag stötte på en slags så här judisk identitetspolitik. Som inte riktigt bottnade i vänstertänk utan mer i ett sätt att prata ungefär som kanske radikalfeminism gör. Liksom att det finns en identitet, den är hotad, den behöver representation och den har utsätts för vissa kränkningar och behöver upprättelse. Och den pratade på det sättet och... Hon som framförde det under det här panelsamtalet, hon var initiativtagare till det här liksom uppropet och verkar ändå kommit från en sån, någon slags en liten vänsterdiskussion. Hon kommer hit och sen så satt hon och skrev under den här texten med Bulletins ansvarig utgivare och att det, vad jag förstod sen av dig Isak så var det fler kring högerkanten som var inblandade i den här diskussionen. Bulletin har ju liksom med sin ansvarig utgivare som heter Maiman Grundvik. han är ansvarig utgivare, och sen så har de ju Dan Korn som sin redaktör. De har ju nischat in sig väldigt mycket på att vara en pro-israelisk nationalkonservativ sajt. Det är ju Tino Sanandajis invandrarkritik nära SD liksom ligger till grunden. Och så samma liksom har vi Kvartal som har gått in i de här diskussionerna, Fokus. Och att det, hur såg kopplingen ut i den här liksom motreaktionen mot diskussionen?
Ja, sen i kommentarsfältet så var det ju en från Näringslivets Mediaservice också. Så då kan vi lägga till det på listan också. Nu hade jag haft Facebook på ett par år. Men när jag hade det så var jag med i en del av de stora inomjudiska Facebookgrupperna. Och min bild är att det är en ganska bra milla för de här rörelserna att organisera i. Och jag vet inte varför. Jag minns det som att under den tiden jag var med så underlättade sättet de modererade politiska diskussioner väldigt mycket. Att man modererade mycket åt ena hållet men inte så mycket åt andra. Men det i övrigt så är det svårt för mig att spekulera i varför det är den stämningen i de här grupperna.
För om man ska bara bredda eller liksom konkretisera den diskussionen. För jag tänker, ni alla har varit på olika sätt aktiva i judiska församlingen, ni är en del i någon bredare community, det finns också en bredare kulturell judisk vänster eller vad man ska säga, mer sekulär. Men var pågår de politiska diskussionerna, hur ser de politiska diskussionerna ut? Och det, jag tänker ju, jag har ju liksom haft mest att göra med, eller läst och följt liksom de här svenska kommittén mot antisemitism som har samlat någonstans en väldigt liberal judisk intelligensia som har jobbat mot antisemitism. Sen har jag ju liksom genom att när jag skriver om extremhögern kommit, haft kontakt med Chang Frick och han har ju alltid varit nära de här, vad heter de, Sverige-Israel vänskap liksom, Lars Adaktusson och de leder, och där finns ju krafter som är väldigt konservativa, och de har ju, det har ju liksom Chang berättat, aktivt försökt utmana SKMA i synagogan, speciellt kring minnesdagen för förintelsen, att när synagogan har haft en minnesdag för, eller ägnat sig åt liksom minnet av förintelsen, så har de försökt göra en manifestation utanför i någonstans att konfrontera den här liberala falangen. Så att det har funnits en spänning och maktkamp någonstans mellan det liberala och konservativa. Och när jag har försökt prata med dem nu och höra hur går det med det här? För det läckte till och med från SKMA ut till den andra falangen, där det var liksom en kamp om hur man ska vara pro eller anti Sverigedemokraterna, pro eller anti en tid regering. När jag frågade Chang nu, han sa bara, men det här är liksom över, den här efter 7 oktober så är det ingen som pratar om den här motsättningen, utan nu har vi någonstans enats. Men jag har aldrig förstått, är det här någonting som flyter helt utanför församlingen, och hur påverkar det er i församlingen, de här diskussionerna, hur blev ni bemötta av att politiskt ta ställning? Sipprar det här in i liksom församlingen, eller är det här saker som sker på nätet utanför församlingen, eller liksom bara?
Det är väl, alltså nu känns det som att det är väl både och. För mig personligen så har det varit ungefär som att vara liksom, att vara vänster och vara aktiv i församlingen på olika sätt. Liksom är som att jag vet att vad det innebär, det är liksom att jag fattar att jag, det kommer vara ganska mycket som jag inte håller med ganska många om, och typ, sen finns det vissa som står mig närmare liksom politiskt och vissa som längre ifrån. Och det har väl varit lite som där som typ, ja men när man är typ så, en familj, och man kanske inte snackar riktigt om saker som man vet kommer bli ett samtal som man inte pallar, typ. Men efter, alltså, sen när det här, för mig är det typ att skriva den här texten, och väl nog varit det liksom, inte att någon skulle ha inte förstått att jag var vänster innan, det är liksom, det tror jag att alla har fått med sig. Men efter det, den här texten var för mig första liksom sånt aktivt ställningstag, eller liksom, eller man ska säga så. Vi har ju haft samtal med, alltså efter vår text kom ut och efter reaktionerna som den fick, som ju vara framförallt online, men inte bara. Alltså vi är på Chanukka.
Ja, på ljuständningen.
Ja, då var det var ju någon som hade gått fram till dig, och Isak och väst.
Det var någonting om att jag skulle skämmas.
Ja, du borde skämma, någonting sånt här. Och jag har också stött på folk IRL som har fått med sig vad som har hänt. Eller läst våran text kanske, fått med sig det som är reaktionerna efteråt. Och på olika sätt kommenterar det när jag träffar dem. Så det är ju liksom inte isolerat i internet typ. Men vi har ju också haft samtal med församlingen om att göra någonting tillsammans efter det här. Vi hade pratat om att ha typ ett panelsamtal. Där vi skulle prata om typ hur högt i tak är i församlingen. Mm. Därför att jag fick liksom en person som jag känner väl, som jobbar på församlingen, som jag jobbade med tidigare, som typ sträckte ut en hand efter allt det som hände. Och det var väldigt fint. Hon var så, vill kolla hur det var med mig. Vill att jag skulle berätta från mitt perspektiv vad som hade hänt. Och så började vi planera att ha det här samtalet. Sen var vi tvungna typ att hoppa av tyvärr. För vi lyckades inte riktigt komma överens om vilka som skulle vara med i samtalet. Men jag menar bara att det är ju...
Eller vad det skulle kretsa kring,
precis. Det blev liksom, och jag... För mig kändes det som att det här är för känsligt, för att det ska, jag ska göra det ifall det inte känns som att jag har kontroll över vilka är det som är med. Vad är tanken att vi ska prata om? Hur ska det framställas? Hur ska de presentera det? Och etc. Så jag hoppade av. Men jag menar, där var det i alla fall som att det spreds ju från internet in i liksom de anställda på församlingen, som då uppenbarligen har tänkt, nu måste vi sätta ner foten på något sätt, eller nu måste vi göra... Det de ville var väl typ att visa att vi i församlingen tycker visst att man kan få tycka olika saker. Typ. Så att om vårt panelsamtal kanske inte riktigt lät för dem som att det skulle bli det, att vi alla satt där och tyckte att det är bra att församlingen tycker att man får tycka vad man vill, så kanske det också var lite därför det inte blev av.
Alltså, Stockholm har flera olika synagogor, och i min synagoga så har jag väl mest känt tystnad. Att det är färre av ens kompisar där som hör av sig och snackar med en och så här. Det känns som att folk inte vill hänga så mycket med den. Den här direkt aggressiva stämningen som vi stöter på den här ljusstämningen har det inte riktigt varit där.
Nej.
Och jag ska säga också att alltså det är inte första gången som folk från just den synagogan beter sig så mot mig.
Mm.
Det är ändå en person i alla fall som har kommit fram och sagt jag håller inte alls med dig, men jag har följt diskussionerna om er text och jag tycker det är fruktansvärt med personangreppen. Så det ska man i alla fall säga, men annars så är det helt tyst. Och det känns lite konstigt, för den här stora Facebookgruppen där mycket av diskussionerna har skett, det är många tusen medlemmar, och även om det är ganska få som kommenterar så vet man.
Folk läser
och tittar på i de här dreven. Liksom. Mm. Och då är det jättekonstigt att det är så himla få som säger något.
Ja.
Mm. Det är jättekonstigt.
Jag tänker på det också, men det är verkligen, det har ju hänt mig också några gånger nu, flera gånger nu, att folk har kommit fram till mig eller skrivit också väl ännu mer då, skrivit privat till mig och varit så här, beklagat sig över tonen eller liksom hur folk har betett sig eller varit, tyckte vad starkt av dig att du står på dig, bla bla bla. Och så är det som att jag väl alltid det enda jag vill svara är typ såhär, du kunde ha gillat typ en av mina kommentarer i alla fall. Alltså du kunde ha, du vet. Men det är ju någonting som gör att folk inte vågar göra ens det. De vågar komma fram till mig och säga, när det bara är vi som hör liksom, att jag har läst allt och du svarade så himla bra och bla bla bla. Men de vågar inte ens typ gilla mina kommentarer. Och det såg jag typ då när jag var i de här konversationerna i den gruppen, att det var så alltid de som skrev saker liksom mot mig och mot oss fick alltid så här, hur mycket likes som helst av en massa personer som inte brukar skriva, utan det var så, okej, det här är de här tysta personerna som sitter och håller med den här. Och så mina kommentarer var det så här, inga likes. Och det gör mig kränkt. Som lejon. Jag ska inte börja. Men det är väldigt tydligt. Det säger väldigt mycket om tonen i den där gruppen.
Och det säger också någonting om gruppens funktion, tänker jag.
Mm.
Att det känns som att det är aggressiva offentligheten som folk bara sitter och tittar på om de inte deltar.
Ja. Att den gruppen är inte till för att ha den här typen av så här diskussioner där man inte håller med varandra. Vanligtvis är det väl som att de som kommenterar håller ofta med varandra. Och så kanske de lägger upp någonting och är så här, har ni sett det här? Och sen är alla andra så här, det var sjukt. Och sen när det kommer in någon som bryter mot det där, som i alla sådana små liksom, bubblor. Och jag tänker att den gruppen är på ett sätt, det är väl på ett sätt väldigt stor. Alltså det största forumet för svenska judar, liksom den största gruppen för svenska judar. Alltså, men det är en så liten bubbla av de som faktiskt är aktiva och kommenterar mycket. Liksom. De allra flesta som jag känner som typ är med i den gruppen är så, ah, jo, jag har varit med där i massa år, jag kommenterar aldrig någonting typ.
Något som sker både i Sverige och internationellt är ju också att med vågen av högerpopulism, högerextrema, högerpopulistiska grupperingar som har kommit närmare makten, kommit i regeringsställning eller till och med börjat bli största parti på högerkanten. Som i Sverige så har ju också den här kopplingen till högerextremism, nazism, varit någonting de har behövt röja undan för att kunna sitta vid makten. Och då har ställningstagandet för Israel har blivit en möjlighet att säga att det är vänstern som är den antisemitiska, det är liksom muslimerna som är de antisemitiska, det är den mångkulturella liksom vänstern som står och backar den här växande antisemitismen. Så har de någonstans hittat en fråga där de kan radera ut den här högerextrema historiken för dem, och då har blivit ett viktigt del i att bli regeringsfärja. Och det är ju så tydligt så i Tidö med Sverigedemokraterna och hur allting efter 7 oktober har instrumentellt kommit att användas av högern. Och jag känner själv som så här aktiv antifascist, antirasist i liksom alla år, och det finns en besvikelse inom liberala delar av antirasismen på vänstern över solidariteten med Palestina, den hårda Israel-kritiken. Men jag känner en så oerhörd bitterhet tillbaks någonstans att de inte klarar av att diskutera vad som sker inom högern just nu. Att de inte klarar av att ta upp det här liksom rentvättandet. Att Åkesson, Le Pen, Trump, Geert Wilders, världen över, alla har liksom så tydligt profilerat sig som att de är politiska bröder med Netanyahu. Det är en del av samma politiska projekt. Den tystnaden inom antirasismen, precis som de är någonstans besvikna över vänstern, så är jag så jävla besviken tillbaka över den liberala antirasismen där.
Mm. Jag tycker att det är att folk köper det liksom. Jag tycker typ att det är många som jag har sett som är liberala, typ judar, som är så, verkar typ köpa liksom att, ja men att högern bryr sig om judar och därför är pro-Israel typ. Och då undrar jag så här alltid, men ja, tror du på det här liksom? Eller, alltså så här, men typ SD är tryggare för judar än vänstern just nu typ. Alltså sådana uttalanden liksom.
Nej, men det är som att deras kritik av liksom högerextremism, högerpopulism tystnar när högerpopulisterna utmålar sig som pro-israeler. Då kan de inte heller liksom kritiserar liksom att den politiken förs in i sig, att vi får liksom en totalitärare, liksom auktoritärare, mer rasistisk, mer inskränkt kultur.
Det finns ju också en viss sanning i att de här politikerna står nära Netanyahu. Jag tror att den typen av högersionism som Netanyahu står för tror jag är ganska attraktiv för många av de här krafterna, att man ser att hans drömmar om ett, vad ska man säga,
etniskt
homogent samhälle, och tänker, shit vad bra, de kan ha sitt judiska samhälle här, så kan vi ha kanske inte ett religiöst kristet samhälle, men i alla fall ett identitetsmässigt kristet samhälle, och så får vi samma goda ursäkter att sparka ut muslimerna i det här landet, och på sikt också antagligen judarna.
Jag tycker ofta det glöms bort liksom att det sionistiska projektet utanför judarna, alltså liksom det kristna sionistiska projektet, eller det sekulära sionistiska projektet, har rört tillbaka till 1700-talet i Storbritannien och har alltid handlat mer om hur löser vi problemet att vi har de här främlingarna i vårt land snarare än hur ser vi till att de blir trygga någon annanstans. Att det har ju gått från förstås att handla mer om att de är ett hot mot vårt samhälle, judarna, till att vi kan inte ta hand om dem ordentligt. De behöver ha ett eget ställe så vi kan få skärpa oss i fred. Nej, men det är en dubbelhet i att för en del icke-judar handlar sionism om att de ska ha samma rättigheter som vi har, för vi har ju ett land och så vidare. Men för en ganska stor del så handlar det ju mer om helt enkelt att vi kan inte integrera dem eftersom de vägrar assimilera sig. Så vi måste ha ett annat ställe för dem där de kan få vara sig själva utan att det stör oss.
I USA man följer Jewish Voice for Peace och Jewish Current och diskussionerna som är där omkring. Så jag tänkte på två saker när de pratar om det. Det ena att de pratar om att det är en stor generationskonflikt nu inom den judiska communityt, judiska världen, där liksom de yngre, de är inte lika prosionistiska, eller de är mycket mer solidarisera sig med allt från Palestina till Black Lives Matter, är del liksom av en progressivare diskussion. Att det finns en klyfta där, och även de håller på att återupptäcka ett arv från deras föräldrar och ännu längre bak, som både är kanske sekulär men är också vänster, eller ser liksom den här vikten av att judar ska kunna känna sig trygga var de än befinner sig i världen och ska kunna bo där de är. Att det är ena diskussionen som verkar växa, och det andra är en diskussion om att den här någon slags kulturella judiskheten har på många sätt pressats tillbaka. Så att det, men den här typiska amerikanska, man tänker på Seinfeld eller Woody Allen eller New York-juden, liksom äter bagels, har sin kultur, att det har liksom funnits en så här amerikansk, där man inte har behövt tänka på Israel, man har inte behövt vara för eller mot eller ta ställning. Det har varit en egen kultur som man har levt i det amerikanska samhället, en del och samtidigt en separat del i det amerikanska samhället. Och den formen av kultur håller på att pressas tillbaks, i att du, även den här antisionistiska unga rörelsen förhåller sig till Israel. Liksom alla förhåller sig till Israel på ett sätt, men tidigare så behövde man inte på samma sätt förhålla sig till Israel.
Seinfeld förhöll sig till Israel var igår.
Just det.
Landade och poserade med IDF-soldat.
Jag tänker att den judiska mainstream i USA har varit vänster i förhållande till den ena kulturen. Att det som är nytt är att sionismen inte längre ses som vänster inom den judiska gruppen. Mm. Att sionismen var ju länge omhuldad av just amerikanska judar för att den var labor-sionistisk. Liksom. Och att det har skett en glidning inom sionismen till höger. Och de äldre judarna i USA har inte hängt med i den förskjutningen. Och de yngre judarna som inte är uppväxta med vänstersionism ser den moderna sionismen utan de glasögonen. Och jag tänkte framförallt det som har hänt. Att de är allihop vänster i sin kontext. Men att för de äldre judarna finns det en blind fläck för sionismen som inte finns för de yngre judarna. Vilket skapar enorma slitningar såklart. Eftersom de ena ser det som deras egentliga hemland, skyddet mot antisemitism, jada jada. Och den andra sidan ser det som den största skamfläcken på judar i hela världen.
Så de pratar om två olika saker när de pratar om sionism.
Kan du bara säga något vad labor-sionismen är för något?
Ja, den är jättekomplicerad. Men alltså, jag är väldigt kritisk mot den. Men om vi ska säga ur deras eget perspektiv så är det idén om att bygga en arbetarstat i Israel. Mm. Och att skapa en stolt arbetarklass med judisk etnicitet, som ju faktiskt från början var extremt antireligiös, som rent av beskyllde judendomen för de flesta problem för judar i Östeuropa. Att grundproblemet var religionen som hindrade dem från att göra motstånd lokalt. Därför måste de tas ut ur den kontexten så de kan börja bygga en mer sann existens. Den har många antisemitiska drag, berättelsen, inom labor-sionismen. Men den är ändå i sin kontext vänster eftersom den vill bygga en arbetarstat där borta. Även om den är antisemitisk där den kom från.
Jag har tänkt på det, Isak, att det här vore något intressant att gräva in i LeBrand. För att det, när jag läste Naomi Klein och Jewish Current så lyfter de den här, kallas Bond, den Jewish Labour Bond, arbetarförbundet, att det fanns en från 1800-talet till tidiga arbetarrörelsen, en stark judisk organisering i Europa som sen spreds till USA, som var inom arbetarrörelsen, som verkade för att man skulle ha rätt att befinna sig här och ha jämlika rättigheter även om man behöll sin kultur, och att det var som ett första verkande för ett mångkulturellt samhälle här. Men i brand i Sverige för de här åren så var man ju väldigt mer labor-sionistiska på det sättet. Och labor-sionism och det här bond, det är ju liksom två motsatta vänstertraditioner kan man säga då. Att i brand var det ju mycket mer att man såg kibbutzerna, det var anarkismen förverkligad där. Och de var väldigt, och det här var liksom 50-talet som man lyfte det. Sen efter 67 och annekteringen av Gaza och Västbanken så svängde det ju väldigt mycket i med hela 68-vänstern som blev uttalat antisionistisk som en del av deras antiimperialistiska analys. Men Sverige verkar, jag vet inte hur, när ni har tittat på och läst om vänsterjudar och den, när ni läser om den traditionen nu, finns det något att hämta här i Sverige eller är det internationellt ni hämtar mest inspiration?
Till början med ska man ju säga att det fanns ju ett par kibbutzer i Sverige också, det glöms ofta bort, men vill man hitta ledstjärnor kan man ju börja där, man behöver inte gå till arbetarsionismen.
Var låg de?
Det finns en bok, om det är en väldigt tunn bok, jag tror att det är under 100 sidor, som är, tror att Judiska museet var med och gav ut, men jag är inte säker, den heter Kibbutzen i Sverige. Och jag för mig att det var, om jag minns rätt så var det någon i Dalarna, någon i Skåne, någon i Östergötland eller något sånt. Men där så, i etablerandet av dem, så var ändå den långsiktiga idén att man skulle öva upp folk inför att åka dit och jobba på kibbutzen. Så det är ju tråkigt, men det, jag tycker ändå det är en viktig del av kulturarvet att vi har haft kibbutzer här i Sverige också.
Rent generellt, vad finns det för vänsterjudisk tradition att hämta inspiration på?
Vi har ju pratat en del om vad som fanns förr. Och där blir ju organisationerna mycket större, helt enkelt för att massorganisering var mer gängse. Men i USA är väl där vi ser de största vänsterorganisationerna för judiska sammanhang. Och vi har dels, det finns som två, eller minst tre i och för sig, typer av vänsterorganisationer i USA. Där vi har dels de som är kopplade till Palestinafrågan på olika sätt. Som där Jewish Voice for Peace är den största. Men jag skulle nog säga If Not Now är den mest aktivistiska. Och sen har vi religiös-politiska organisationer som är typ är synagogor men som också gör aktivism tillsammans. Som Mishkan Chicago, Shalom Center är väl den äldsta tror jag, för den är från 70-talet. Som verkligen är så. Det är ett miljönätverk men som också har gudstjänster tillsammans. Och gudstjänsterna görs ofta på plats under demonstrationerna. Och sen har vi vad de kallas för det Chavruta Network som typ är en, alltså funktionellt anarkistisk sammanslutning, men som alltså funktionellt egentligen bara är kollektivboenden där man studerar texter tillsammans. Men under varje större politisk resning i USA har de deltagit. Så det är mer eller mindre yeshiva-studenter som bor ihop, men under alla så här Black Lives Matter-demonstrationerna, under de här demonstrationerna som var i samband med bränderna nu förra sommaren, så har de varit med och deltagit och ofta organiserat demonstrationerna. Och sen har vi mer då kulturellt judiska som Jewish, vad heter de? JFRN, det finns inte så här Jewish...
J-Fredge,
precis.
Jews for Racial and Economic Justice eller något sånt.
Precis, ja. Som är inte alls samma religiösa koppling och inte heller direkt kopplade till Palestinafrågan, men som driver människorättsfrågor med en tydlig kulturellt judisk prägel. Som kanske också är lättast att jämföra med bond på det sättet att de bygger på faktumet att det bor massa judar där de bor. Och många av vänstermänniskorna där de bor är judar. Och därför gör man vänstersaker tillsammans som judar. Snarare än att de väljer att aktivera sig med judar för att de vill det. Alltså det är en skillnad till de här andra typerna av vänstergrupper i USA. Är att om de är judiska så är de judiska med flit. Medan en del är då så väldigt... Det här borde många judar, för vi bor i New York. Men sen har vi ju i Storbritannien, som är det enda europeiska exemplet jag kommer på, som har motsvarande nivå av aktivism och koppling med religiositet och det aktivistiska, är väl Judas. Men de var mycket större under sen 10-talet än vad de är nu. Men de är ju alltså uttalat anarkistisk grupp, men som också har gudstjänster som en del av sin aktivism och som har hört tillsammans, men som också drivit många politiska kampanjer. De har till exempel en jättebra text om antisemitismens ursprung ur ett vänsterperspektiv på sin hemsida. De kan rekommendera vänstermänniskor, för att den har inte marxistiska skygglappar, men den passar in i ett marxistiskt ramverk. I Europa har vi ju sådana palestinska nätverk, eller liksom judiska rörelser för palestinska mänskliga rättigheter, som motsvarar då JVP, alltså Jewish Voice for Peace. Där jag är ju mer den svenska gruppen, JIPF. Men de finns i alla större europeiska städer. Men de är då inte alls, har inte alls samma religiösa koppling som de flesta av de amerikanska organisationerna. Utan just kulturjudiska, eller man kallar det för.
Mm.
Även om JIPF i Sverige sticker ut lite i det att vi faktiskt firar högtider tillsammans. Mm. Vilket de flesta inte gör.
Men i USA så verkar ju vara så tydligt generationsfråga. Men jag har sett folk skriva på sociala medier här att så här, vänstern, ni fattar inte vad ni har gjort. Att en hel ny ung generation unga judar i Sverige går åt prosionistiskt håll snarare. Att de går åt höger eller åt det hållet. Hur ser den organiseringen ut här? Alltså är judisk vänster något 68... generationen snarare än, eller finns det en ny ung generation?
Jag skulle väl säga att det är väl kanske det som börjar blåsa upp nu. Skulle jag nog säga att man kan ändå se att det börjar bildas, och just nu så är det fortfarande väldigt spretigt organisationslöst. Sedan tror jag att man måste nog ta med i beräkningen att många av de här rörelserna tror jag är amerikanska och brittiska, för att de amerikanska och brittiska judiska grupperna är så fruktansvärt stora att man får plats med en annan mångfald. I Sverige så tror jag att eftersom den judiska gruppen är så mycket mindre än i USA och Storbritannien, så har man mycket svårare att hantera olika typer av mångfald, och då bland annat åsiktsmässig mångfald. Och då tror jag att det blir lätt att använda dels att många kanske stöps i samma mall, men också att många går runt och är övertygade om att jag kanske är den enda juden som har de här åsikterna i min bekantskapskrets. För att man är så van vid att enda som får synas är liksom församlingens hållning. Mm.
En brist i den svenska organiseringen är just att den har fokuserat så mycket på Palestina-frågan i de fall den inte har sugits in i en större vänsterrörelse. Att vi har inget motsvarande de amerikanska och brittiska rörelserna, där vi faktiskt försöker att skapa ett fruktbart judiskt liv i diasporan, och inte i relation till Israel utan bara oavsett Israel. Det tror jag är en grundförklaring för varför det inte finns något för unga judar att dra sig till. Att man måste tycker att Palestina-frågan är den viktigaste frågan för judar i Sverige, för att ha något vänstersammanhang som är judiskt, om man är Stockholmsjud i alla fall.
Jag tänker, det finns ju olika former av antisemitism, och en antisemitism har förändrats så att det har liksom handlat om ras, eller att det, även inom extremhögern så förändras det, och det den antisemitism som extremhögern har skrivit om i Sverige på senaste år har inte handlat om att det finns en judisk konspiration som sitter på alla liksom mäktiga positioner, utan de har antingen har de skrivit om kulturmarxism, att det är, de ser den judiska överrepresentationen inom vänstern historiskt, och liksom dragit slutsatser om att allt från marxism fram till queer-teori är liksom judiskt influerat. Så att det, och den har ju varit okej att dra ända in på Svenska Dagbladets ledarsida och dra sådana konspirationsteorier. Men sen finns det en annan också som har varit det här att Sverige är mångkulturellt på grund av judar. Och den antisemitismen tycker jag är nästan intressant att liksom ta till sig eller göra till, vända på och göra till vår. För de är någonting på spåret där, där de säger att så här, men varför blev Sverige mångkulturellt? Ja, men det var på 60-talet då judiska församlingar, judiska intressegrupper, främst företrädda av, jag tror han heter David Schwartz, som tryckte på att liksom vi måste ha minoritetsrättigheter och jämlika rättigheter. Och det är lite det här bondtraditionen liksom från judiska arbetarförbundet, att ha rättigheter här. Men det de här nazisterna gör, det är ju att de bara fokuserar på det judiska antirasistiska lobbyarbetet eller bara opinionsbildande arbetet. Det de judiska organisationerna gjorde var ju att bilda en allians med sverigefinländare, liksom sverigefinnar här, och med, de tog upp samer, de knöt kontakt med romer, att det fanns ett samarbete mellan minoriteter för kräva universella, generella rättigheter för minoriteter. Och där finns ju verkligen något att lära av, speciellt nu när man försöker ställa judar mot muslimer, att det är liksom muslimerna, islam, som är hotet i Sverige mot den judiska minoriteten. Jag hade liksom aldrig tagit till med den debatten om inte jag hade sett den, följt den liksom via de olika, Ingrid Carlqvist, de nazistiska sidorna, alltså de, liksom de videofilmer de har gjort där via Palestra Media, som där, det är judarna som är bakom mångkulturen, så här. Vilket är ju nog bra i sådana fall.
I wish.
Och att det är också finnarna som är bakom mångkulturen och samerna som är bakom mångkulturen. Det här är ju en tradition vi borde hitta tillbaka till.
Jag tänker också att som historisk bakgrund så är det också intressant att diskutera varför Sverige inte var särskilt mångkulturellt innan dess. Och där tänker jag att en bra historisk tillbakablick är Bernt Hermeles bok Kommer det så skjuter jag oss, där han visar på hur de antisemitiska stämningarna var kring sekelskiftet och fram till andra världskriget. Där det var en otroligt aggressiv ton för att få judar att assimileras. Och jag tänker att varför var det så många judar som slutade prata jiddisch under 1900-talet? Det är ju antagligen kopplat ganska mycket till det. Så alltså när jag tänker på vad man kan göra för judiskt liv i Sverige, så tänker jag att just det här är en bra ingång att börja diskutera politiskt hur vi kan göra för att ha ett blomstrande judiskt liv som inte bara handlar om liksom fysisk personlig säkerhet, utan också som handlar om de praktiska möjligheterna att utöva sin religion, att leva i sin kultur. Och jag tror att den här kampen kommer att vara omöjlig om den inte görs tillsammans med vad ska man säga, andra intressenter, precis som du tar upp, som gjordes på 60-talet. Alltså det, jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig nyckel till hur man går framåt med judiskt liv i Sverige.
Något annat jag tänkte på när jag läste de här Jewish Current, och jag skickade runt sådana texter till er också, och det har förts på i Naomi Kleins bok och i Dissent och på många ställen. Det handlar, och Marsha Gesen nu, när hon skulle få det här Hannah Arendt-priset i Tyskland, som det blev liksom en skandal kring att de försökte ställa in, och så fick hon det till slut, där hon hade, där hon pratar om minne och minneskultur och gör jämförelser liksom med Palestina och liksom gettorna under, där att liksom beskriva Gaza har väldigt stora likheter med getto. Och där handlar liksom diskussionen å ena sidan det här med förintelsen, liksom att det sionistiska projektet, även om det är äldre, så är någonstans hela Israels ideologi bygger ju någonstans på den här föreställningen om att efter förintelsen så fanns ingen trygg plats. Och det här stämmer ju också, att det var ingen riktigt som tog emot flyktingarna från Tyskland. Och när Israel då börjar byggas upp i gamla, alltså brittiska protektoratet i Palestina, så har man en föreställning om att här uppkommer, man ska sluta vara offer, man ska bygga en skyddad plats bakom murar med stark säkerhet. Att den här, den nya juden, den föreställningen ska vara någon som är kapabel att försvara sig, som är beväpnad till tänderna. Att det finns en hel föreställning kring det där, liksom, där förintelsen är väldigt central. Naomi Klein, hon pratar om så här, hennes uppväxt, att i så här, judiska skolor, så att man alltid tar upp förintelsen, och så pratar hon om skillnaden på, det är från Freud, liksom, om skillnaden på sorg och melankoli, liksom, mellan sorg och trauma. Att en sorg är någonting där du får tid att sörja, du får tid att bearbeta, men du får också en tid att försöka hela läka och tänka någonting framåt, hur man ska dra lärdomar ur det och se till att det där inte ska kunna ske igen. Det här slagordet, det aldrig igen, liksom, kring förintelsen. Och sen så finns det andra sättet att förhålla sig till det som ett trauma som ska återtraumatiseras. Man ska göra som en reenactment, att man hela tiden lär ut alla förbrytelser, alla övergrepp, men det ges aldrig tid att sörja, utan det är snarare att man återskapar en osäkerhet, en rädsla. Och om helande någonstans är att pussla ihop sina minnen och få en, liksom, bli hel igen, så är återtraumatisering, retraumatisering, går ut på att hålla kvar i det där. Det är en rädslans mobilisering i det. Och det är liksom en av Kleins poänger då, liksom, att det här israeliska projektet någonstans bygger hela tiden på att alltid hålla liv i känslan att som jude är att vara förföljd, att vara utsatt. Mm. Men det här vet ju ni mycket bättre än jag, att det är ju någonstans ändå en del i den judiska, i judendomen, i den judiska religionen, liksom, i Exodus tanken att förslavandet under Egypten, bortdrivandet ur Spanien, ur förföljelsen genom historien, att det finns väldigt mycket en minnestradition av utsatthet där. För Naomi Klein är ju det här, liksom, att det är Jewish Voice for Peace, där handlar liksom sorgen, och det här handlar också om att se att aldrig mer innebär att det här är en lärdom, att se till att det här är en bro. Det är en bro till andra, att kunna se när andra utsätts för övergrepp och komma med den kunskapen och kunna vara med att arbeta för att inga fler förintelser, inga fler folkmord, inga fler bortdrivningar, liksom. Så att den här kunskapen är liksom viktig att bevara, liksom, som judisk vänster. Och så finns det då den andra som är mer där, hålla kvar i en slags rädslokultur. Jag vet inte, hur mycket ni har tittat på de där texterna, hur mycket den diskussionen känns bekant.
Men jag lyssnade på den podden, och det var On the Nose, där hon var med och pratade om den boken, Doppelgänger. Och det var intressant, för jag var som att igår kväll, jag bara, gud, jag har inte gjort någon hemläxa inför det här poddandet nu. Men jag ska lyssna på den här podden. Och sen hade jag precis innan pratat med en kompis. Och sen så när jag lyssnade på podden, så var det som att jag insåg att typ jag hade sagt nästan exakt det. Vissa delar av det som de sa i den där podden. Och då kände jag mig, okej, jag kanske ändå har någonting att komma med. Jag kan... Nej, men det som jag tyckte var, alltså det här med, liksom, med rädslan och traumat och den retraumatiseringen. Mm. Som liksom... Alltså det som jag hade tänkt på och pratat om precis innan var att jag upplever att det inte finns så mycket förståelse inom vänstern, kanske inom, liksom, Palestinarörelsen, eller vad man ska kalla det för vad det är som gör, liksom, att så många judar har den här bilden av Israel som den enda trygga platsen för judar etc. Och liksom att det är, alltså, och kanske framförallt äldre generationer, men även yngre, liksom, att det används, att den rädslan och det traumat används av Israels propagandamaskin, eller vad man ska kalla det för. Eller det är det som typ folk växer upp med i Israel, även i, liksom, judiska sammanhang, i diasporan typ. Och att det finns inte, jag upplever inte att det finns så mycket förståelse inom typ vänstern. Alltså både förståelse rent av, liksom, så faktiskt, men också typ empati för, eller tålamod för, eller vad man ska säga, för människor som har växt upp med. För nu är det som att det som händer nu är typ att Israels propagandamaskin har blivit extremt synlig för hela världen och också liksom på något sätt skämt ut sig liksom, eller så här, framstår som väldigt löjlig och lätt att se igenom. Och liksom, just nu är det som att det är så jag tycker att jag liksom uppfattar i alla fall att folk är så. Hur kan de tro typ att vi ska gå på de här sakerna? Det här är så uppenbart lögn, det här är så uppenbart, bla bla bla. Men att bara för att den är så lätt att se igenom för typ en person som är liksom typ en vänsterperson som inte är uppväxt i typ en judisk som inte är jude, som inte är uppväxt i judisk community, som inte är uppväxt i Israel, whatever, med den här propagandan och hjärntvätten, eller vad man ska kalla för, liksom, så är det väldigt lätt att se igenom den. Men det är inte det för en person som har växt upp i väldigt så sionistiska sammanhang, eller man ska säga. Och att jag, typ, jag upplever det, att jag tycker att det är så synd liksom, på många olika sätt att det är så, för att det gör att den processen som det är att typ växa upp i till exempel en sionistisk familj eller liksom i ett sionistisk kontext och att börja typ slå sig ut ur det eller liksom se, för det som är det antar jag tänker mig är att man, liksom, man får ju bara en viss information och sen så kan det kräva ganska mycket för att man ska kunna hitta, liksom, ens förstå själv vad det är som man behöver typ lära sig mer om. Just nu är det väl kanske lättare att på något sätt tillgå med, ni förstår vad jag menar, men att det är, redan är någonting som är väldigt svårt med att inse att saker man har trott att vara sanna inte är det. Och också liksom den känslan man har, känslan av att vara rädd, känna att man är utsatt, känna att det här är den enda trygga platsen för judar till exempel. Att inse att den inte heller, det är inte sant, alltså liksom allt det här är saker som används mot en, eller liksom, vad man ska säga. Och sen så finns det liksom inte, ja, men ett annat sammanhang då, som till exempel en vänster som säger så, här finns vi för att ta emot dig när du är redo eller när du klarar av på något sätt att, förstår ni vad jag menar? Alltså, nu minns jag liksom inte själv riktigt hur mycket av det här som jag bara har tänkt själv och hur mycket som jag kopierar nu rakt av från den här podden, det är möjligt att jag gör det, men att det finns inte, att det är det som, ja, men så här, som du sa innan Isak, om att så här, många som kanske känner, alltså jag är den enda juden typ som känner så här, eller jag är den enda juden som är vänster i hela mitt sammanhang. Alltså. Och så har ju jag känt mycket typ när jag var yngre också. Och sen så finns det ingenstans att landa. För att det är att till exempel bryta sig ut ur det här, eller liksom att det är för många ofta innebär ju att man förlorar sammanhang, man förlorar sin familj kanske, man förlorar liksom på något sätt. Och då måste det finnas typ en empati och ett tålamod och en, liksom, en förståelse för det och ett, typ, ett sammanhang där man kan välkomnas. Typ. Det tänker jag är någonting som kanske är kopplat till det här. Liksom, varför, det som är ett synd med att det inte finns en judisk vänster. Det hade inte behövt vara bara heller en judisk vänster, men liksom en vänster som har förståelse för de här sakerna. Typ. Och sen så pratade du i den här podcasten så de pratade om liksom hur, alltså ett problem hos vänstern är att kanske typ att vi är på något sätt dåliga på att se nyanser, att allting ska vara liksom, det är ganska svartvitt, att det är så här, det här är rätt och det här är fel och den här är ond och den här är god och det här liksom, och där, och att det blir svårt att förstå, parafrasera, men det kan bli svårt att förstå Israel och liksom sionismen kanske på något sätt, därför att det är sant att den här bilden liksom, alltså Israel typ fungerade som en plats för folk att komma till, där det inte fanns någon annan plats att komma till, typ. Och med det så är liksom gigantiska traumat som vi, som fortfarande finns med oss i tredje generationen, säkert fjärde, säkert för, alltså etc. Liksom.
Jag tänker att man ska liksom inte undvika frågan om judisk trygghet. Alltså det är, Israel kommer att fortsätta använda förintelsen för sina egna syften. Mm. Så som liksom hur Netanyahu hela tiden pratat om, inte bara palestinier utan liksom också det här talet om hela tiden om att Iran är Tyskland och året är 1939 och sånt där. Och jag tror att det finns väldigt många andra frågor man skulle kunna ställa. Alltså för det första, vad är det som gör Israel till ett säkert land för judar? Är det att fortsätta ockupationen och blockaden, eller är det att försöka faktiskt bygga en varaktig fred i landet? Och man kan också ställa frågor om, är det så himla mycket lättare att bygga upp en trygg och säker situation för judar i Israel än att bygga upp ett samhälle som är tryggt och säkert här där vi bor för att vi bekämpar antisemitismen. Och hur ska vi göra det? Och där så tror jag också att där tror jag att vänstern kan ha väldigt många svar som skiljer sig mycket från högerns svar. Oavsett om det är högerns svar gällande vad man ska göra med Israel eller om det är högerns svar gällande vad man ska göra här i Sverige. Så tror jag att man har väldigt mycket att vinna på att ta i de frågorna. Och sen liksom vad gäller, du pratade om den judiska historien. Så tänker jag att för oss som religiösa kanske det också finns ett ansvar att prata om. Så här, vad är det som är kärnan i judendomen? Är det uppbrottet från Egypten eller är det att komma till Sinai och ta emot lagen? Är det templets förstörelse och den exil som påtvingades efter det, i samband med det? Eller är det akademierna som upprättades i Babylonien där det Talmud skrevs? Jag tror att det finns utrymme för en stor religiös diskussion där också.
Apropå det tänkte jag ville ta upp, det finns en viss skillnad i minneskulturen för sefarer och askenaser. Alltså askenaser är då judar med rötter i Östeuropa bland annat. Och sefarer är de med rötter i Nordafrika och Spanien framförallt. Jag tänker på att det finns en annan katastrof som för de flesta sefarer är mer central än förintelsen. Och det är 1492 när muslimer och judar kastas ut ur Spanien. Det hade varit ett centrum för judiskt tänkande och lärande. Och där Kabbalah blev en, kan man, came into his own, kan man säga. Alltså den blev liksom, det gick från att vara en fringe-tanke till att bli mainstream. I och med att det var som centrum för Kabbalah. Så att när de här människorna kastas ut ur sitt hemland. Då börjar inte de prata om hur allting är så hemskt. Och hur, ja, det är ingen idé att tro på Gud längre. Utan de hittar på en helt ny idé om varför man ska tro på Gud. Tikkun Olam är populär bland vänstermänniskor att prata om nu. Men den kommer ur den katastrofen. Mm. Okay, men vad är lärdomen av att det kunde komma en kraft som förstör det mångkulturella samhället vi lever i, som kan kasta ut våra vänner och som kan utplåna vår kultur mer eller mindre? Och svaret för då framförallt Yitzhak Luria, som var en av förgrundsfigurerna för kabbalismen och nu för tiden är jag den mest lästa kabbalisten, var: jo, men vi måste ju läka världen, för uppenbarligen är den trasig.
Mm. Det här och det kan... är det Tikkun Olam betyder.
Precis. Och att det är genom ökad religiösa studier, men också ökad interaktion mellan judar och mellan judar och icke-judar, för fred och för försoning, kan man bygga samhällen som Gud älskar mer. Och då är de per definition resilienta.
Mm.
Och det både yttrade sig om att de byggde upp kultur i Nordafrika, men många av dem flyttade också till Safed, där så här sägs ha skrivits. Vi vet att det är inte sant, men de tänkte så. Och det är fortfarande liksom en av de, eller det var väldigt länge i alla fall, en av de mest levande judiska städerna i det hela landet. Men också samhället där man just, där det var mycket kontakt mellan sufier och kabbalister, eftersom de hade samma liknande tradition. Och att Lurias kabbalism byggde mycket på just utbyte mellan kulturer, eftersom man kan bygga en hel värld med bara en del av världen. Och det tänker jag att en del av förklaringen, tänker jag som är väldigt så, gillar kabbalism, en del av förklaringen till varför det inte hände efter förintelsen är för att den grupp som utsattes allra mest under förintelsen var chassiderna, för de är lättast att känna igen. Och de är ju askenasernas kabbalister, det är den största gruppen av dem i alla fall. Så den här traditionen av att försöka rekontextualisera ett brott mot ens folk som en öppning, en möjlighet för att bygga en bättre värld, den fanns bara inom vänsterrörelsen, som på den tiden då, den sionistiska vänsterrörelsen, var ju som vi pratade om tidigare, ganska antisemitisk. Så deras problemformuleringar är, vi kan inte lita på dem, vi måste vara på vårt ställe. Medan problemformuleringen för chassiderna till mycket större utsträckning var, uppenbarligen har vi gjort någonting fel. Vi måste bygga en värld som Gud är mer nöjd med. Annars skulle Gud inte låta det här hända.
Mm.
Jag tänker också, vi pratade om vad var det, melankoli och sorg tidigare.
Mm.
Och jag tänker att i både den judiska historien och i den judiska religionen så finns det väldigt mycket trauma. Och jag tänker att det det finns en reell möjlighet i organisering med andra att använda de trauman som finns hos oss för att förstå andra människors trauma. Och det gäller absolut inte bara förintelsen, utan det finns ganska mycket trauma att hämta. Och där tänker jag, jag fick för ett tag sedan nöjet att recensera Omri Böhms Haifa-republiken i Flamman. Och mycket av den bokens projekt är att uppmuntra till uppbyggandet av en kollektiv minneskultur där man minns både förintelsen och nakban tillsammans. Inte genom att på något sätt likställa dem, för det finns ju otroligt stora skillnader mellan dem, utan att trots skillnaderna kunna se traumat i den andra och att använda det som ett sätt att bygga upp en gemensam identitet i ett område där det verkligen inte har gjorts tidigare på ett lyckat sätt. Så jag tänker att där finns en möjlighet också.
Nej, men jag tror att det där är jätteintressant, och jag tänker också i den här utsattheten och i behovet av retraumatisering i det israeliska projektet. Det är bara en sidoparentes, men jag tänker på en av världens mest kända populära ikoner, seriefigurer, är ju det lilla barnet som skickas som Moses i vassen iväg till ett främmande land och som där visar sig ha superkrafter och är övermänsklig och bygger sitt Fortress of Solitude liksom. Och det är ju liksom hela Stålmannens Superman-myten, att det är en judisk skapad myt om den här nya juden som inte går att såra, inte går att hota, som kan skydda alla andra. Och det här, jag tycker det är så talande, just det här citatet om så här, om man ska bygga murar eller bygga broar. Det du, Isak, pratade om där, och ja, men det ni alla pratar om, det är ju just den här judiska traditionen och brobyggandet. Men det här liksom murbyggandet är ju den andra sidan då, att det är ingen slump att Israel har liksom blivit en av de stora säkerhetsarkitekterna idag liksom, för en form av övervakningskapitalism i olika former av apartheidsystem, tränar poliser i upprorsbekämpning, och även hur de utbildar judiska församlingar, säkerhetstjänster, hjälper till att göra säkerhetsrapporter. Så här, beskrivningen som har varit av Palestina, solidaritetsdemonstrationerna nu, att det här är bara judehatare, det blir kravaller, det är osäkert, håller inne när det är de här demonstrationerna. Att man, de här rapporterna om även så här, det är jätteviktigt att ta hot och hat mot allvar, liksom de här rapporterna om hot mot judar i Sverige, men samtidigt så är ju liksom, man får ju inte gå in i liksom en del som högern gör i den här rädslandspolitik, att försöka hålla det. Och jag tror också att så här, Hamas terrordåd, det stora hotet i det terrordådet var liksom inte, det går inte att räkna i antalet döda och jämföra med hur många israeler har dödat, utan det är just det här att Israel, om det ska skildra sig som det här safe houset, muren, som att judar i resten av världen är otrygga. Det finns,
får
bara,
det inte hända där.
Nej, liksom. Och det är bara, det får inte hända, nej, där, för nej, det händer i den säkra platsen, och om judar börjar flytta därifrån, då faller hela det. Mm. Så det liksom angriper den innersta ideologiska kärnan i det. Så i den där säkerhetsarkitekturen. Och sen tänker jag på en annan grej som Naomi Klein och de också tar upp, och det är, och som Marsha Gessen, så här, vikten att kunna jämföra, och så är ju också ett sätt att förstå liksom vad som är unika händelser. Men om man säger att, som i den här IHRA, International Holocaust Remembrance
Alliance,
ja, deras definition av antisemitism, där man säger att antisemitism, att ens jämföra förintelsen eller jämföra Israel eller dra paralleller till lärdomar från Nazityskland eller ifrågasätta Israels existenser. någonstans blir ju problemet att man sätter antisemitismen, man gör den helt ahistorisk, den saknar kontext, den blir helt utanför. Och allting förklaras med att det finns en värld som är fientlig mot judar. Judar behöver ett skydd för att kunna, en starkt skydd, de behöver sin stålman liksom som kan skydda dem mot det här. Och alla andra krafter, deras enda drivkraft är antisemitism, att vilja krossa det. Så man kan bara förstå Palestina eller bara förstå Hamas. Bara till exempel att bara reducera Hamas till antisemitism, då kommer man aldrig förstå drivkraften är. Det är inte att ursäkta, det är inte försvara Hamas, men om man ska förstå liksom hur de har fått det stödet och den positionen, så måste man också förstå att det är inte antisemitism som är drivkraft i det. Jag tänker liksom en systerpodd här är ju liksom den här Krakelpodden som Brand haft diskussion i, som pratar om det, att de ser världen utifrån ett par glasögon som är så här anti-antisemitism för att förklara allt. Och jag tror det är samma problem som när Gudrun Schyman förklarar Ryssland-Ukraina-konflikten enbart utifrån feministiska glasögon. Att så här, det blir fel om man försöker bara koka ner allt till del. Att det förstår det bara utifrån det finns judarna och det finns hotet mot judarna. Och sen räcker det någonstans som analys.
Den idén har ju rötter i högersionismen, eller revisionistiska sionismen som de kallar internt. Det är just det här med att det finns en, de är inte oense om hur det funkar, men det är antingen en gen eller en kulturell rest från kristendomen, men det finns i alla fall någonting inärvt i alla som inte är judar, att de reagerar på judar som att de vore kackerlackor, att de menar att det är samma instinktiva reflex. Och det är så sionismen ser på andra än judar. Och den här idén sprids liksom långt utanför dem själva. Alltså det är, jag tänker, det är väldigt talande för, eller väldigt formativt för hur alla, all diskussion är kring det här. Att det är liksom, att vi kan aldrig lösa antisemitismen egentligen, tänker man då. Mm. För att det här är genetiskt, det är instinktivt. Så länge vi är judar kommer vi vara utsatta för hot. Och så länge de inte är judar kommer de att hata oss, inte ens medvetet, utan de kommer bara instinktivt äcklas av vår existens. Och det är liksom grundförutsättningen för ganska mycket av diskussionen kring antisemitism, som inte alltid är uttalad, men som jag märker varje gång jag nämner de här tankegodset för andra judar, så känner de igen att bara, jo men så här har jag tänkt någon gång. Mm. Liksom. Sen är det inte alltid man vill kännas vid den tanken. Men det är ju en tanke som är väldigt spridd och som då aktivt månglas ut av de israeliska propagandaministerierna.
Alltså på ett sätt så är det väl här man kan se likheterna mellan den bredare Likud-koalitionen och Hamas ideologi. Att det känns som att båda parterna ser lite på varandra som kackalackor och båda rättfärdigade med att man är övertygad om att de andra ser på en som kackalackor. Och då är bredare bemärkelse att liksom Hamas tillskriver det till judar i stort och den israeliska högern tillskriver det till araber i stort. Mm. Och det är väl också här någonstans man kanske kan hitta det alternativa sättet att organisera, att försöka bryta ner de här bilderna. Jag tänker att alltså, de här tankefigurerna har ju många rötter, men de är ju på jättemånga sätt bara ett barn till den nationalism som föddes på 1800-talet och utvecklades i den här riktningen. Så där kanske vi kan se hopp, tänker jag, att man kan organisera mot de här bilderna av den andra, mot den här rädslan för den andra.
Vad finns det för en framtid för en judisk vänster då? Vad är det som ni tänker bör ske, kommer ske, börjat ske, och vad är era projekt framöver?
Jag hoppas ju väldigt mycket på att vi kan binda ihop de många röster och chattar som har börjat dyka upp efter det här, och förhoppningsvis göra något mer stadgat av det, något mer organiserat. Och jag hoppas ju också att det kommer en dag när vi inte behöver lägga all den här tiden och energin på att bekämpa de fruktansvärda brott som sker på Gaza och Västbanken nu. Ja, nej, men jag hoppas verkligen att vi kan börja bygga på en politik mot antisemitismen som inte är högerns enkla folk mot folktänkande, utan som bygger på bättre analys av antisemitismen, bättre perspektiv på de materiella omständigheterna och vilka lösningar som faktiskt funkar. Och sen hoppas jag ju också som praktiserande jude att man också kan arbeta med hur kan man få förståelser för möjligheterna att leva ett religiöst liv och arbeta med sådana frågor.
Så jag tänker också bara, inte bara så politiskt inriktat på det sättet, alltså som du pratar om nu, utan också liksom i, men att skapa sammanhang som vi har börjat göra nu, liksom där, alltså vi har haft ett tillfälle då vi träffades ganska många och vi firade Chanukah. Och det var liksom, jag vet inte, ett 30-tal i alla fall, vänsterjudar där, och de flesta var för mig helt nya. Och det var ju liksom, vi firade en högtid, det var inte politiskt arrangemang eller någonting sånt, men det var bara någonting med att det var så många där som kände så. Ja, att skapa just den typen av sammanhang där folk som inte kanske känner sig som att det finns en plats i de judiska sammanhangen som redan finns, eller liksom där det kanske mer och mer känns som att liksom, är det här det enda alternativet? Typ, kan det finnas någonting annat? Och att börja bygga det någonting annat tillsammans. Och då är jag berättade för min psykolog att vi hade haft det här Chanukah-firandet och att det var i alla fall 30-tal vänsterjudar där, och hon var typ så, är det mycket eller är det lite? Jag bara, nej, det är historiskt, det är historiskt. Jag bara tyckte det var en rolig interaktion, men jag kände att jag vill fortsätta med det. Jag vill göra liksom, att vi ska kunna skapa fler sådana sammanhang. För om det är för att fira högtider eller ha gudstjänster tillsammans eller ha poesiläsningar eller vad det än kan vara. Liksom. Det ser jag fram emot.
Ja, jag tycker också att det händer mycket nu. Liksom. Både att skapa mötesplatser och att ses tillsammans på demonstrationer. Det är liksom den första stegen till att bygga någon slags gemenskap som ska bli något annat. Det jag är rädd för är lite att, eftersom så mycket sker via nätet än så länge, att det sker en viss förlamning, att man liksom inte vill aktivera sig fysiskt för det är så praktiskt att sitta och diskutera i en chatt. Liksom. Så det är liksom en fara som jag tror vi behöver arbeta aktivt med. För jag tror att det finns en tendens just nu som vi behöver arbeta med. Och förstås då att se till att det inte blir en snackis nu kring när det är som värst i Gaza och att folk sen hoppar av. Men jag tror att det vi behöver, jag skapar en miljö som är öppen för både kulturella uttryck, ren aktivism och religiöst utövande. Men som allting har någon slags gemensam grundvärdering. Ja, en grundläggande värderingsgemenskap som inte bara är judisk, utan, eller inte bara allmän judisk, utan mer progressivt judisk. Det bästa vore om vi kunde få en liknande mylla som den i USA, där det verkligen kan vara en mångfald av föreningar som tillsammans gör saker. Framförallt att vi får en grupp som inte bara handlar om Palestina. För det är just det här med att jag har ju faktiskt en vänsterjudisk grupp som jag växte upp med. Men det blir ju ingenting om vad som händer här och vilka vi är här. Mm. Och det är det som jag hoppas att vi kan börja bygga. Jag tror att vi har grundförutsättningarna så länge folk är beredda att göra grundarbetet.
Jag tänker om folk lyssnar på det här och typ vill nå oss eller någonting sånt. Men liksom, eller komma i kontakt med oss. Liksom, men jag vet inte hur. Vi har liksom inte riktigt något sätt att göra det ens. Alltså,
nej, men vi kan få uppmuntra folk att kontakta oss om de är intresserade.
Mm.
Om man är nyfiken på det här chattgruppen vi pratar om, så hör man av sig till judiskt upprop på Instagram, ja, och blir tillagd i WhatsApp-chatten.
Och där kan man också hitta oss.
Mm. Ja, precis.
Ja, men då får jag tacka er så väldigt mycket för ett givande samtal. Det var jätteintressant. David, Hanna och Isak. Så, tack.
Tack.
Tack så mycket.
Tack själv.